Hej och hallå! Välkommen till Moderata Säkerhetsutrikes Europa Försvarspodden Håll gränsen. Idag är det torsdag den 23 november, det är lunchtid. Vi kommer att prata om Sydafrika, försvarsberedningen, Island och sill och mycket annat. Som vanligt så har vi då den stående uppsättningen av panelister. Vi har Magdalena. Hej Magdalena!
Hej Hans!
Vem är du?
Jag är ledamot i utrikesutskottet, Moderaternas gruppledare där.
Mycket bra. Hej Jörgen!
Hej, hallå, hallå. Och jag är Moderaternas första namn i försvarsutskottet.
Fantastiskt. Och vem är jag? Det är en sån existentiell fråga alla ställer sig ibland, framförallt på söndagmorgnar. Jag är Hans Wallmark och är Moderaternas ordförande i riksdagens EU-nämnd. Och dagens gäst är excellensen i Pretoria, Håkan. Hej Håkan!
Juholt!
Håkan Juholt, exakt! Hej Håkan!
Hej Hans och hela gänget, vad härligt att få vara med i er podd.
Ja, och det är fantastiskt roligt att ha med dig. Du har länge stått väldigt högt upp på vår önskelista. Och kort bara, vem är Håkan Juholt?
Håkan Juholt kanske en del minns som en tidigare politiker. Jag hade den stora glädjen att vara i riksdagen och arbeta där i 23 år. En kort session också som ordförande för Socialdemokraterna. Jag engagerade mig mest i försvars- och säkerhetspolitik under den tiden när jag var i riksdagen. Sen blev jag utnämnd till ambassadör i vårt fantastiska nordiska land Island. Och nu är jag Sveriges ambassadör i Sydafrika.
Men vad härligt. Du, Håkan, kan du berätta lite om Sydafrika just nu? Vad gör de för strategiska val? Vart går att utvecklas Sydafrika skulle du säga?
Jag är väldigt tacksam för att du ställer den här frågan till mig. Därför det är alldeles för få i Sverige som reflekterar över de vägval som Sydafrika gör just nu. Sydafrika har mycket stort inflytande på den afrikanska kontinenten. För Sydafrika idag är den främsta utrikespolitiska prioriteringen det utvidgade BRICS. En organisation eller sammanslutning som utvidgas med främst auktoritära stater. Sydafrika är en demokrati, en stark demokrati, firar 30 år som demokrati nästa år. Men umgänget är allt oftare med auktoritära stater såsom Saudiarabien, Iran, Ryssland, Kina. Och mycket mindre oss i Sverige och andra nordiska länder då vi inte har visat tillräckligt stort intresse.
Och jag kommer in och fråga på lite grann på temat om vad som händer i Sydafrika och på den kontinenten och kopplingen mot Sverige. Jag jobbar ju med försvarsfrågor och en sak som man ofta kommer i kontakt med, det är den afrikanska unionen, AU. Och då tänker man liksom att de skickar trupper runt om i olika konflikthärdar i Afrika. Både framgångsrikt och mindre framgångsrikt får vi väl säga. Men sen när jag börjar titta, jag måste erkänna min egen oförmåga här, eller min okunskap att Afrikanska unionen är ju så mycket mer än det här. Det är väldigt mycket mer. Det är ju en organisation som man tänker sig, i alla fall det jag har kunnat läsa mig till, skulle kunna utvecklas ungefär som EU. Man har pratat om en centralbank och en gemensam valuta och så vidare. För lyssnarna här, vad kan man säga om Afrikanska unionen? Och hur pratas det om den i Sydafrika?
Den utvecklingen ser jag inte i korten liknande mot EU. Däremot så är det för Sydafrika, Afrikanska unionen, viktigt som mandatgivare om man ska medverka i konflikthärdar på afrikanska kontinenten. Man vill att detta ska den afrikanska kontinenten hantera med sig själva, med sina länder, utan inblandning från övriga delar av världen. Så i första hand en mandatgivare. Det strukturerade samarbetet mellan myndigheter och departement, det sker nu istället med Sydafrika och BRICS-länderna, där man integrerar alla olika myndigheter med varandra. Där talar man om en gemensam valuta att betala med, där talar man om en gemensam riksbank, även om vi som sitter i den här podden inser att Ryssland, Kina, Indien och Brasilien skulle ha en gemensam riksbank. Det ligger heller inte i korten, men riktningen är mot BRICS och se hur djupt den integrationen kan gå istället för AU när vi talar om Sydafrika.
Så man ser en glidning här från AU mot BRICS, det är så vi ska uppfatta det, kan man?
Ja, Ja, absolut. AU är viktigt för att hantera frågor för den afrikanska kontinenten. Men Sydafrika önskar att dra BRICS till den afrikanska kontinenten. När Sydafrika var ordförande eller president för det stora toppmötet nu i augusti månad, då bjöd man in statscheferna från alla afrikanska länder att medverka på ett parallellt toppmöte med BRICS-ledarna. Så Sydafrikas intresse är att få BRICS ökat engagerat på den afrikanska kontinenten.
Otroligt intressant. Då vill jag ställa en till fråga på temat då, försvar, där man kanske kopplar ihop dem med Sydafrika från svenskt perspektiv. Det var ju 1999 var det väl som Sverige sålde den första exportaffären för JAS 39 Gripen. Vi sålde 28 plan dit. Sen följde det ju ett antal år av olika korruptionsanklagelser och så vidare. Jag läste bara häromdagen, det var nästan en ett år gammal artikel, men Saab tecknar ju ett underhålls- och serviceavtal med Sydafrika kring JAS-planen där nere. Är det här en stor fråga som fortfarande diskuteras på något sätt i Sydafrika?
Den diskuteras inte i Sydafrika rent allmänt, men jag som ambassadör anser att den är oerhört viktig. Igår var det en stor övning och för första gången på länge så flög Gripenplanen vid den övningen. Gripensystemet är det mest högteknologiska försvarssystem som Sydafrika har samarbetat kring med något EU-land. Det finns inom maritima området med Tyskland, men därutöver, och det är inte alls på den nivån som Gripensystemet är. Därmed så är Gripensystemet ett system som håller Sydafrika kvar vid kretsen av demokratiska länder inom området av försvarsmateriel och försvarsutrustning. Det menar jag är ett större svenskt intresse än vad det möjligen är ett affärsintresse för Saab. Det har stor strategisk betydelse för Norden och Sverige att Sydafrika går vidare med samarbete inom försvarsområdet med Sverige.
Fantastiskt engagemang du uppvisar, Håkan. Det är otroligt härligt att höra. Och inte minst hur du verkligen understryker vikten av att det demokratiska Europa fortsätter att omfamna ett demokratiskt Sydafrika. Och du är ju en vältalig ambassadör, bokstavligt talat för vårt land, men också för den här typen av kontakter. Däremot, jag tänkte gå in på några av de brännande internationella konflikterna just nu. Jag tar upp båda samtidigt. Vi har ju dels den fullskaliga invasionen utav Ukraina sedan februari förra året. Och vi har ju nu också det som händer i Mellanöstern. Sen 7 oktober då över 1200 personer mördades, lemlästades, brändes i Israel. Och sen nu fortsättningsstriderna i Gaza med döda, skadade, bortdrivna, kidnappade människor. Hur ställer sig Sydafrika till de här två konflikterna och kommer den ena konflikten att överskugga den andra? Det vill säga, kommer Mellanöstern att ta så mycket plats så att Ukraina försvinner bort från radarn?
Ja, absolut. Tveklöst. 100% korrekt analys. Solidariteten med Palestinas folk är väldigt, väldigt stark. Och solidariteten med Palestina, och som ett uttryck för detta i tisdags, alltså 2 dagar senare, så kallade president Ramaphosa, därför Sydafrika är just nu ordförande i BRICS, till ett regeringschefsmöte med alla länderna i det utvidgade BRICS, för man önskade få till ett gemensamt uttalande för att kritisera Israel. Nu blev det väldigt utvattnat och det blev inget riktigt uttalande, för Indien, Brasilien och en del andra länder gjorde det kanske, vi vet inte exakt vad som hände på mötet, men det kom inte ett sådant uttalande. Och den sydafrikanska företrädaren informellt sagt till mig att de är besvikna över att man inte kunde komma längre i sin kritik. Det här är också ett uttryck för att Sydafrika ser nu BRICS som det format där man vill forma principer och uttalanden kring försvars- och säkerhetspolitik. Och då talar vi om länder, Iran, Saudiarabien, Ryssland, Kina, Brasilien och sen med de nya medlemmarna som då Förenade Arabemiraten och andra. Det här är någonting som vi bättre måste observera i Sverige och uppmärksamma och i alla olika sammanhang erbjuda möjlighet att i multilaterala sammanhang vara nära Norden, vara nära Sverige, vara nära länder som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati på ett sätt som kanske flera av dessa BRICS-medlemmar inte gör. När det gäller kriget i Ukraina så har ju ANC traditionellt starka band till kommunistpartiet i Sovjetunionen. Väldigt många ANC-företrädare är fortfarande övertygade om att det är kommunistpartiet i Sovjetunionen som styr i Moskva. Vi har försökt anlägga en kompletterande bild av detta, att Sovjetunionen har försvunnit och att kommunistpartiet i princip är borta också, och att det är ett väldigt auktoritärt styre som möjligen klapseras in i höger på den politiska skalan, knappast som företrädare för den ledande arbetarklassen. Så ANCs band till kommunismen i Ryssland gör att man är väldigt nära också Ryssland, och har därför intagit en ställning som man kallar alliansfri i konflikten eller kriget i Rysslands invasion av Ukraina. Det är ingen konflikt, det är en fullskalig invasion. Och man har avstått ifrån att offentligt kritisera Rysslands invasion av Ukraina.
Otroligt intressant. Vi sitter här i poddstudion och nickar och tittar på varandra över det du berättar om detta med BRICS och Palestina. Det var i alla fall en nyhet för, tror jag, oss alla i det här rummet. Kanske inte då för den breda, kunniga allmänheten, men i vart fall för oss enkla själar här inne. Och vi ska väl också kanske betona att från svensk sida så delar vi fullt ut din analys också om läget i Ryssland. Vi har ju försvarsberedningen bland annat skrivit att Ryssland går i en nationalistisk, imperialistisk riktning och är välrustat, och det är dessutom en rent neostalinistisk inriktning som Ryssland har tagit. Jag bara tänkte också, ja, vi har ju Magdalena här, och Magdalena är Moderaternas första namn i utrikesutskottet. Hur beskrivs situationen när det gäller Mellanöstern i svenska termer?
Ja, det är ju väldigt högt på agendan. Samtidigt så vill jag understryka, med tanke på frågan till Håkan, att jag upplever att det finns en enorm enighet kring att inte... Man kan ha fokus på flera saker samtidigt. Att inte låta det här överskugga kriget i Ukraina, utan att fullt fokus också på kriget i Ukraina. Samtidigt som naturligtvis... den här, ja, konflikten i Mellanöstern tar otroligt mycket engagemang i utrikesutskottet, och någonting som vi diskuterar väldigt mycket. Och man kan ju konstatera att det är en fruktansvärd humanitär situation, och därför har ju regeringen aviserat ett ökat humanitärt stöd till Gaza. Samtidigt som man undersöker att Israel har rätt att försvara sig, och att det självklart måste ske inom de humanitära lagarna och krigets lagar. Det har också naturligtvis diskuterats väldigt mycket i utrikesutskottet, den här översynen av biståndet som görs. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att säga att man gör den här översynen av biståndet. Det är inte bara viktigt i sak, alltså att vi säkerställer att svenska skattebetalare inte går till organisationer som inte bara skulle vara en del av den här fruktansvärda terrorattacken på något sätt, utan som heller inte kan ta avstånd från terrorhandlingar. Det är ju rätt i sak, men jag skulle också säga att det är viktigt att göra det för att upprätthålla allmänhetens förtroende för biståndet i stort, att genomföra den översynen. Alltså det diskuteras väldigt mycket, men naturligtvis, ja, i varje sammanhang viktigt att understryka den fruktansvärda humanitära situation och det enorma lidande som sker, inte minst alla barn som drabbas av den här konflikten just nu. Men jag byter ämne. Försvarsberedningen arbetar ju för fullt, och mina vänner i rummet här, Jörgen och Hans, är ju del av denna. Men Håkan, du har ju varit ordförande för försvarsberedningen tidigare. Kan du berätta om din gamla försvarsberedning?
Ja, men aldrig så framgångsrik som Hans är. Det ska ändå sägas. Jag satt i beredningen från 1995 till 2007 och arbetade nära med Gunnar Hökmark och flera andra. Och själva poängen är ju att åstadkomma blocköverskridande långsiktiga överenskommelser och ha en samsyn inom området försvars- och säkerhetspolitik. I riksdagen så fokuserar vi väldigt, väldigt ofta på den tiden jag var aktiv, självklart inte så idag, på det som skiljer oss åt. Men vi behöver också hitta områden där vi fokuserar på vad som förenar oss. Och då finns ju inget område viktigare än försvars- och säkerhetspolitiken. Så det arbetet, jag är mycket glad att det fortsätter. Samtidigt så vill jag skicka en liten känga till skickliga Hans. Och det är, alltså, som ett litet frihandelsberoende land i Norden som vi är, så är vi ju direkt utlämnade till att de multilaterala organen fungerar, står upp för MR, mänskliga rättigheter och demokrati. Sydafrikas agerande på den afrikanska kontinenten kan påverka väldigt många länder på den sydafrikanska, på den afrikanska kontinenten. Skulle Sydafrika, vilket jag inte tror, vilket jag inte hoppas, men närmare liera sig med auktoritära stater, så kan man dra med sig väldigt, väldigt många andra länder och förskjuta beslutsfattande inom FN och andra organ som vi är direkt beroende av på ett sätt som vi inte önskar för våra barn och barnbarn. Därför tycker jag att svensk politik och säkerhetspolitik faktiskt ska lägga lite mer energi på att analysera vad som händer i ett land som Sydafrika. Därför det får också konsekvenser för den svenska försvarsindustrin och för försvaret hemma, förr eller senare.
Ja, jag säger ju inte emot dig. Det är bara att man ska ha så mycket i huvudet samtidigt. Men det, jag måste säga att jag verkligen uppskattar din analys. Sen delar jag också din åsikt om värdet utav en försvarsberedning. Just att försöka få partier över parti- och blockgränser att komma samman kring viktiga frågor som säkerhets- och försvarspolitik. Dessutom var det ju så att du och jag kommer ju att lära känna varandra just via försvarspolitiken, ja. Via försvarsutskottet. Och jag tycker att både du och jag har väl representerat just den här andan att man måste kunna gå över till andra sidan för att liksom nå varandra och försöka hitta den här bredden. Inte minst för ett land som Sverige där vi ändå har maktväxling och det kommer att gå regeringar, och då är just den här typen av stabilitet inom det här området så oerhört viktigt. Sen har ju jag har ju en enorm förmån jämfört med tidigare försvarsberedningar, och det är ju egentligen att två stora stridsfrågor är ju utrensade nu egentligen i svensk politik. Det ena är ju att alla partier redan förra året kom överens om att vi ska gå upp mot 2% av BNP försvarsutgifter. Det har varit lite olika diskussioner om exakt årtal, men alla har varit överens om detta. 8 partier. Och det andra är ju att vi har ju löst ut NATO-frågan nu. Det vill säga att riksdagen har ställt sig bakom 6 partier av 8 är för. Jag höll på att säga, hur känns det att de här två frågorna har glidit i land jämfört med till exempel under din tid där det verkligen var stridsfrågor både om ekonomi och NATO? Hur känns det, Håkan?
Ja, du har en enkel resa, Hans, jag vill gärna säga det. Nej, jag minns en tid där samtliga partier slogs om hur stor minskningen skulle vara. Där naturligtvis Moderater och andra partier föreslog en mindre minskning av anslagen till Försvarsmakten än andra partier gjorde. Men det var ändå på den planhalvan. Och vad skulle det då vara som skulle skäras bort? Det satt vi med i flera år och diskuterade det. Nu tror jag, har jag nästan en känsla att man är lite osäker på vad man ska använda alla pengarna till. För när alla partier plötsligt är överens om att ösa pengar över en myndighet, då kan det också vara en utmaning på andra sättet. NATO-frågan gick ju så långt att vi studerade ju aldrig den. Den kom aldrig in i beredningen. Det ställdes det kravet både från Liberalerna och ifrån Moderaterna vid flera tillfällen. Och vid något tillfälle tror jag också Moderaterna lämnade beredningen för att inte den studerades. I väldigt stor utsträckning så var det ju också i relation till Finland som gjorde att vi inte ville sätta igång en sån studie då på den tiden. Och att ni nu i det läge vi sitter i idag med den ryska aggressionen och den samsyn som kring dessa frågor, det tycker jag är väldigt bra för Sverige att dessa frågor är utlösta. Men bli inte hemmablinda, jag skickar med det rådet. Stanna inte med att gjuta fast ett fast kustartilleri i bergväggen eller i kaggarna i Östergötland och sitta och räkna stridsvagnar i Leningrad Oblast, utan fasen, ha koll på världen och ha koll på Afrika, ha koll på Sydafrika.
Det är bara en liten sak så här rakt över disk, höll jag på att säga. Vi tillhörde ju, alltså före NATO-beslutet och alla partier, så brukade man ju spekulera vilka socialdemokrater skulle i löndom kunna vara för ett svenskt NATO-medlemskap. Du stod ganska högt upp på listan över huvudmisstänkta. När kom du själv ut ur NATO-garderoben?
Alltså jag kan ju säga så här, jag medverkar till att Sverige blev ett av NATOs mest interoperabla länder. Vår försvarsvakt var ju avsevärt mer interoperabel med NATO-standard än vad de flesta NATO-länder var. Jag är väl inte alldeles oskyldig till det.
Och det där är ju någonting som jag brukar påpeka nu när det gäller det svenska NATO-medlemskapet, som förhoppningsvis bara ligger någon vecka bort i tiden. Det är ju att det är mindre militärt kliv och ett större mentalt kliv vi tar. För absolut. Militärt har vi gjort precis det du säger. Vi har ju övat och tränat med NATO. Vi har deltagit i internationella insatser med NATO. Så det där funkar ju liksom soldat till soldat, officer, officer, materieltyp till materieltyp. Däremot det mentala är ju att vi nu ska gå från att försvara Sverige ensamt till att vi försvarar Sverige tillsammans och försvarar andra tillsammans med dem. Så att jag tycker det är ditt svar är väldigt klokt och indikerar att vi nog inte hade alldeles fel att sätta dig på vår lista över huvudmisstänkta hemliga NATO-anhängare hos Socialdemokraterna. Jörgen, nu ska vi ska inte bråka så mycket med Håkan nu. Vi ska bråka med dig, Jörgen. Du sitter ju med i försvarsberedningen och du sitter ju med för första gången. Jag har ju då 11 års erfarenhet utav försvarsberedningar och Håkan har väl ett dussin års erfarenheter. Hur är du att arbeta i försvarsberedningen?
Ja, men vi måste säga, det är ju fantastiskt intressant att höra er som har varit med tidigare. Och det tror jag också är väldigt viktigt. I nuvarande försvarsberedningen så finns ju ett antal gamla rävar, om vi får kalla dem så. Eller er så, inklusive dig Hans. Och så har vi ett antal nya. Och få den blandningen tror jag är jätteviktigt. Jag visste inte så mycket om hur man arbetade. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad över det. Liksom det otroligt proffsiga arbete med vårt sekretariat som vi använder och en ganska tydlig process hur det här går till, den är strukturerad och så vidare. Och det är naturligtvis viktigt.
Ja.
Men dessutom så... Ja, förlåt.
Nej, förlåt. Jag såg ju inte det. Jag bara säger så här att jag minns så väl att i försvarsutskottet, där var vi nog alla väldigt angelägna om att säga vad vi tyckte. I försvarsberedningen, nästan samma personer utvecklades en kultur där vi var mer angelägna om att lyssna på varandra, vad de andra hade att säga. Det tyckte jag var den stora skillnaden mellan försvarsutskottet och försvarsberedningen.
Ja, jag kan hålla med till 100%. Det var en jättebra reflektion. Du satt orden verkligen på det. Sen går det inte att komma ifrån att just nu sitter vi och diskuterar och tittar på det civila försvaret, och vilket är otroligt omfattande. Men även här så jobbar man strukturerat, och jag tycker ändå, precis som du nämner Håkan, så många, vi lyssnar på varandra. Man har många kloka synpunkter och olika erfarenheter. De som har jobbat med till exempel sjukvård har vi Anna Starbrink. Jag tycker hon bidrar otroligt mycket med den kunskapen som jag tror inte någon annan har haft just det. Men som sagt, intressant. Och de resor vi har gjort, man lär sig otroligt mycket. Och det håller jag väl med dig Håkan om du säger. Det är bra att ha ett omvärldsperspektiv, och nu har vi lagt, den här beredningen har ju lagt det krutet så att säga på våra närmsta allierade, om vi kallar dem så, i närområdet. Men det är klart, det får väl bli en försvarsberedning 2.0 då reser vi till Afrika också kanske, vad vet jag.
På tal om resor, Jörgen, du har ju varit i Övik med försvarsministern. Hur var det, vad gjorde ni där?
Ja, alltså, jag måste bara få säga en sak. Vi var ju i Övik på Hägglunds, eller bara BAE Systems Hägglund som det formellt heter. Det är ju ett företag, jag måste bara göra en liten utvikning av. Det startade alltså 1899 och då började man med att tillverka möbler. Sen gick den här resan via spårvagnar. Den första spårvagnen man tillverkade, den gick i min hemstad Sundsvall. Lite anekdot här. Men ytterligare anekdot på spårvagnar, jag måste bara säga det. De har faktiskt spårvagnar i Göteborg som fortfarande är i drift. Och nu ska jag kika på mitt papper, den heter modell 29. Och sen har det utvecklats, man har tillverkat flygplan till svenska flygvapnet. Och sen så gick det över då senare till den otroligt stora succén med bandvagn 206 som har då sålts i över 11 000 exemplar i hela världen. Och idag så är man då ett företag som tillverkar moderna stridsfordon. Det är ett företag som verkligen ligger i framkant. Nu låter mig reklam för Hägglund, så det gör jag väl till viss del också. Det är min hemmavalkrets det här. Men vi var där i alla fall och försvarsministern var ju med. Paul är ju en person som gillar och liksom se saker, det som händer. Han fick köra både stridsfordon 90 och en bepansrad bandvagn. Han såg väldigt glad och nöjd ut. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag har ju ett gammalt liv i Försvarsmakten, så jag har ju åkt och kört de här förut, men man blir glad alltså att köra de här, det måste jag säga. Vi fick åka på deras terrängbana. Vi fick dock inte hoppa som jag trodde, utan det fick vi vara utanför. Men intressant, spännande företag som vi i Sverige ska vara väldigt stolt över. Men så här då, det är inte bara jag som reser till försvarsindustrin, utan det har ju du också gjort, Hans. Du var ju i Karlskoga ganska nyligen. Hur var det då?
Så är det. Och sen får vi väl säga att vi ska vara väldigt glada över att vi inte är public service, utan att detta är en helt privat podd, så att man kan ha den här typen av reklamjinglar som Jörgen just levererade för BAE Hägglunds i Övik. Jo, men jag var i Karlskoga för någon vecka sedan och träffade flera av de därvarande försvarsindustrierna, och det är ju ett väldigt, väldigt skjuts där. Delvis utav tragiska skäl, nämligen att det pågår krig på väldigt många ställen och inte minst i vårt närområde. Men det gör ju att det finns en helt annan efterfrågan på inte minst ammunition. Vi pratar om artillerigranater. Och vi pratade ju tidigare just om kriget, och jag tror att den insikt man ska ha med sig är ju att det inte bara är Rysslands krig mot vårt system, vårt sätt att vara och en regelbaserad världsordning, utan det har ju också kommit att bli industriernas krig. Och man ska inte underskatta Rysslands förmåga att trots sanktioner och trots andra svårigheter när det gäller deras egen produktion. Och där sackar ju tyvärr Europa efter, och jag tror att det behövs ett ökat fokus, ett ökat samarbete mellan stat och näringsliv för att nu öka produktionen av försvarsmateriel i Europa i allmänhet och just nu av artillerigranater i synnerhet.
Kloka ord. Jag hoppar lite mellan ämnena igen här och kommer tillbaka till dig, Håkan. Nu är du i Sydafrika, men innan dess var du på Island. Vad är det för skillnad att vara ambassadör på Island och i Sydafrika?
Ja, arbetsuppgifterna är ungefär de samma. Det handlar om att se till att våra regeringar har bra relationer, att rapportera om utveckling i landet, främja svenskt näringsliv, men också väldigt mycket de värderingar. I Island är ett land där vi rakt igenom delar i huvudsak värderingar med varandra och är väldigt integrerade i den nordiska kretsen. Så det ligger mer arbete på värderingssamtal i Sydafrika än vad det gjorde i Island. Men mitt arbetssätt, arbetsmetoden, min approach, min närhet till politiker, mitt sätt att vara som myndighetschef, ambassadör, är nog väldigt lika, oavsett om det är i Island eller i Sydafrika. Mina viktigaste möten, då lagar jag maten själv till de ministrarna eller de personerna, istället för att gå på en dyr restaurang. Du når fram på ett helt annat sätt till någon som du har rullat köttbullar med eller lagt in sill med, än om du går på en dyr restaurang och dricker flotta viner, för det är de vana vid. Men det är väldigt få som har rullat köttbullar tillsammans med en ambassadör och äter dem i rågade lingon. Så jag tror väldigt mycket på det här att bygga de här mellanmänskliga kontakterna för att nå fram politiskt och nå framgång politiskt.
Det där kan jag bekräfta med anekdotisk bevisföring. Jag kom ju att hälsa på dig ett antal gånger i lite olika kapaciteter på Island.
Just det.
Och dels så tycker jag att du hade ju det fantastiska förhållningssättet att i praktiken försöka träffa åtminstone varje islänning en gång. Det bor ju ungefär 300 000 på ön. Och jag tror att du nog nästan lyckades med det. Och en av våra besök hos dig, jag hade en liten delegation, så var det en lördag då man hade fårsoppans dag i Reykjavik. Och det innebär att man liksom tävlar mellan föreningar och förbund och församlingar om att servera den godaste fårsoppan, som är motsvarande ungefär som vår köttsoppa. Så man får en frigolitmugg och så går man omkring och så smakar man hos Rotary och man smakar hos kyrkan och man smakar från olika restauranger som bjuder på detta. Och utöver att det var en fantastisk upplevelse att vandra upp och ner längs den stora gatan mitt i Reykjavik, det var ju att alla kände igen dig. De kom fram och hälsade och det skulle ta selfies och det var dunk i ryggen. Jag tror att få ambassadörer har haft den typen av ställning hos folket som du hade på Island. Men det du också drevs utav, du var ju lika engagerad på Island som du är nu i Sydafrika, det var ju att du också försökte få uppmärksamhet, och jag delade ju den, kring Islands strategiska betydelse i säkerhetspolitik. Kan du rekapitulera något utav det? För det är ju fortfarande, eller så här, det är ännu mer giltigt idag ändå.
Hans, jag får en känsla av att du säger att jag upprepar mig. Alldeles oavsett om jag är på Island eller i Sydafrika, så kommer jag till samma slutsats, att landet har stor betydelse för Sveriges säkerhetspolitik. Jag måste ge dig rätt på den punkten. Jag gör nog faktiskt det. Island är ju viktigt på det sättet att med klimatförändringarna så kommer ju de norra transportlederna vara ett faktum snart. Och man behöver inte gå söderut, utan från Asien och längre bort Ryssland så kan man då transportera sig norra farleder istället. Och då blir Island och Grönland väldigt intressanta för omlastning av godstransporter ner mot resten av Sydamerika och Nordamerika. Det är därför Kina gör väldigt stora investeringar, försöker göra stora investeringar både i Island och på Grönland, och är väldigt offensiva. Den kinesiska ambassaden är ju väldigt stor i lilla Reykjavik. Därför de inser att Island kommer ha en enorm betydelse för global handel och transporter de kommande 50-100 åren. Jag som är väldigt skyldig till det jag nu säger är att jag tycker att vi i Sverige är fokuserade på nuet, här och nu. Försvarsberedningen har ett lite annat privilegium, men generellt sett så går ju politiken väldigt sällan längre bort än till nästa debattartikel i DN Debatt. Medan länder som Kina har ett 100-årigt perspektiv på sina prioriteringar och strategiska tänkande. Jag tror inte att någon regering i Sverige har haft ett 100-årigt perspektiv på Sydafrika eller Island eller vad den kan vara. Och den kortsiktigheten som vi sitter fast i, en kortsiktighet som dessutom adderas en sektorstänkande, stuprörstänkande, så att departement och myndigheter inte koordinerar sig och samordnar sig i en gemensam strategi, gör ju att vi oftast bara åstadkommer liksom hagelsvärmar som åker iväg åt olika håll, när andra går i mer strategisk riktning för att långsiktigt uppnå något. Där tycker jag att konungariket Sverige ska bättra sig genom att bättre styra. Jag har exempelvis i 3 års tid försökt få klarlagt vilka svenska myndigheter har olika aktiviteter här i Sydafrika. Det visar sig mer eller mindre omöjligt att få fram någonting sådant. Vilka departement har under sig myndigheter som gör verksamhet här som vi kan stödja eller agera med? Så mera samordning, mindre revirtänkande, mindre stuprännor, mer av hängrännor, mer av långsiktighet, mindre av kortsiktighet, så kommer det här bli alldeles utmärkt.
Och insikten om att säkerhetspolitik alltid är närvarande. Jag fortsätter med min anekdotiska bevisföring lite grann. En annan gång vi var på Island så besökte jag den dåvarande utrikesministern från Moderaternas systerparti, Självständighetspartiet. Du var med också. Och det här borde vara 5-6 år sedan borde det vara. Och det var första gången jag på allvar fick höra detta med tänkande kring sjökablar, kring undervattenskontakterna som binder samman Europa och Nordamerika, och hur man verkligen utvecklade tänkande kring det som idag kallas då seabed warfare. Det här är ju högaktuellt idag med Baltic Connector, den kabel mellan Finland och Estland som skadades. Vi har haft en kabel mellan Sverige, en elkabel mellan Sverige och Baltikum som har skadats. Det där tyckte jag verkligen islänningarna var väldigt tidiga på bollen på ett idag oerhört relevant sätt.
Ja, jag kan inte annat än hålla med dig också i detta, Hans.
Nej, nu ska vi inte bara omfamna varandra. För nu ska jag omfamna, jag har tagit fram en bok som jag har en fantastisk dedikation i, som Håkan Juholt gav ut förra året tillsammans med Ted Karlberg, Silldiplomati. Med fantastiska recept, huvudsakligen då på sill, men även sådana basgrödor som potatis nämns. Kan du nämna något om din framgångsrika bok, Silldiplomati?
Ja, och tack för att du köpte exemplar av denna, jag uppskattar det jättemycket. Det här är den bästa presenten man kan ha i juletid. Och i förra veckan så fick jag överlämna det första på den engelska upplagan till Sydafrikas oppositionsledare John Steenhuisen, som fick ett signerat exemplar av boken som heter Herring Diplomacy i den engelska utgåvan. Och det handlar ju om hur den här lilla fisken, vår främsta kulturfisk, är med oss svenskar i alla sammanhang och har varit i århundraden. Påsken, midsommar, julen. Det är ju ingen av oss som grillerar en skinka till midsommarafton. Men nog har vi alltid med sillen på borden, samtidigt som den här lilla fisken hotas av utrotning både i havet och på tallriken i vår matkultur. Så jag ville göra världens första coffee table book om vår främsta lilla kulturfisk, som också är ett väldigt starkt band mellan Sverige och Island. Industrin, Bohuslän, vi har traditionerna med tillagning och recepten. Och sillen i konsten, sillen i litteraturen, sillen i berättelserna mellan oss människor, möten. Och jag kallar det silldiplomati därför att jag gör som så, jag skriver i boken att jag lägger in sill med ministrar och andra som jag vill komma väldigt nära. Så den här 5 minuters inläggning. Jag frågar deras assistent, hur lång tid har vi? Ja, vi har 1,5 timmar. Ja, då lägger vi in sill i 15 minuter och sen så pratar vi 35-40 minuter och sen äter vi. Det där har verkligen fungerat jättebra. Så går man nu och funderar på vad ska jag ge min bästa kompis, min bästa vän i julklapp? Ja, då tycker jag man ska googla silldiplomati. Man kan skicka ett mejl till mig, Håkan Juholt, eller på Messenger, så ser jag till att förlaget skickar boken. Och jag säger som du, Hans, när du var konstaterad att det här var ju inte public service. Det finns självklart andra böcker också. På samma sätt som det finns andra terrängfordon, andra stridsflyg och annan ammunition. Men varför inte tala om den som är bäst? Det här är ju årets bästa julklapp, anser jag.
Ja, nej, precis. Och det, vi ska vara glada över att det inte har kommit ut boken Selleridiplomatin. Och det är precis som du säger, detta är inte public service. Vi får göra hejdlöst med reklam. Och jag ser hur mina kollegor nu avundsjukt och längtansfullt tittar på den bok jag tog med mig. Men ja, du...
och det här är ett passionerat hobbyprojekt. Jag har inga inkomster på detta. Jag har inga sidoinkomster som ambassadör. Det är ett non-profit-projekt. Jag har inte en krona av intressen i den här boken. Skulle den mot all förmodan någon gång i framtiden ge ett överskott, ja, det blir en bok till. Kommer jag inte på någonting, så får någon annan skriva mat och kultur. Jag vill lyfta upp vår mathistoria och matkultur. Louise Hofsten dyker upp och sjunger snapsvisor i en QR-kod på sidan 72 i boken. Det är en lustfylld, glädjerik bok om denna lilla, lilla, lilla fisk som har betytt så mycket för oss i århundraden. En bok att njuta länge.
Du har ändå kommit med flera nyheter. Jag ska se om vi kan få locka av det en till när vi ändå är i farten. Du är ju en fantastisk skribent också. Du är ju road av kulturen och skrivandet. Är det så att du går omkring och ändå väntar på att föda fram den stora boken som du kan publicera när väl tiden som ambassadör och aktiv person är över? Skriver du någonting, Håkan?
Alltså jag är en väldigt skrivande människa. Jag är som du, Hans. Jag tycker om att skriva. Jag skriver för byrålådan och jag skriver. Jag tror inte att det blir den allmänna liksom memoarboken, utan det kommer nog bli tematiskt i så fall inom ett något speciellt område som kan intressera en mindre grupp. Jag tror inte på det här, då sa Thomas Östros detta till mig och då träffade jag Fredrik Reinfeldt på Sagerska och vi var inte överens. Alltså, det finns ingen längtan efter fler sådana böcker, men däremot tematiska böcker, jag gillar att skriva, jag är en skrivande människa, jag skriver varje dag. Och det kommer att komma mer att läsa från mig.
Vi kanske ska skriva en bok om säkerhetspolitik tillsammans. Från nord till syd, från syd till nord. Nu tänkte jag avsluta. Vi brukar alltid ha en sån här avslutande fråga i vår podd. Och jag brukar allt som oftast försöka se till så att den handlar om böcker och litteratur. Och det är ju väldigt lägligt nu. Dels därför att jag pratar om böcker. Dels därför att vi närmar oss jul. Och då ska man ge julklappar. Och det är ju alldeles uppenbart att Håkan Juholt tycker att Silldiplomati är en väldigt bra bok att ge bort. Har du något annat tips på en bra bok att ge bort till jul, Håkan?
Det här är ju eländet med att i 3 års tid har bott utomlands. Vi har val här i Sydafrika i maj nästa år. Så just nu sträckläser jag de olika partiledarnas böcker. Herman Mashabas bok som han har bildat, Action South Africa. Jag läser Bosas nya, Musamis nya bok. Så jag är helt lost på den svenska litteraturen. Dels därför att jag inte har access till den. Men det är framförallt för att jag vill läsa. När jag träffar de här människorna så vill jag kunna säga, nu har jag läst den här boken, att det är intressant i en berättelse om det och det. Så jag, för tillfället är jag nog kanske en av de sämsta att fråga om julklappstips i Sverige. Då... jag kan ge en ganska många om ni vill ha sydafrikanska julklappar.
Ja, men då håller vi oss till silldiplomati, för den finns både på svenska och numera engelska. Magdalena, vad tycker du man ska ge i julklapp?
Ja, jag är jättesugen på att ge bort och själv få ett exemplar av den här silldiplomati, så det ska jag nog försöka se till att lägga vantarna på några sådana. Men i övrigt så, det finns ju så jättemycket bra böcker, men jag kommer att tänka på en bok som har några år på nacken, så det är ingen ny bok. trilogi av Lars Vildereng, där första boken heter Stjärnklart. Och det är egentligen en science fiction-bok, men den är otroligt spännande och beskriver vad som, hur det skulle kunna te sig när ett samhälle kollapsar samman. När elen inte fungerar, när vattnet inte kommer, när det inte går att tanka bilen. Så den är, det är en science fiction-bok med en hel del övernaturliga inslag, men den är spännande. Och i de här tiderna när vi pratar om civil beredskap och så ger den också väldigt många tankeställare om hur snabbt det kan gå riktigt illa när samhället kollapsar, och kommer nog inspirera den som läser den att köpa lite konserver och ficklampor och batterier och förbättra sin egen hemberedskap. Så självklart tipsar jag om.
Jörgen?
Ja, för, ni ska få boktipset, men jag måste också ge tipset till Håkan här som var kanske sugen på silldiplomati går bra att skriva nummer två. Då kan han ju ha bli en följetong då. Sillens släkting norr om Ålands hav är ju strömming, och då kan han ju, du kan ju faktiskt skriva en bok om surströmmingsrecept, tänker jag, som är från norr då. Så det är ett tips.
Jag måste komma in direkt här. Strömmingen byter ju namn från sill till strömming precis där jag kommer ifrån, Oskarshamn, Kalmarsund. Men min medförfattare Ted menar att internationellt sett är sill mer gångbart för västkusten. Jag är en strömmingsälskare och har fått gå med på att kalla boken silldiplomati istället för strömmingsdiplomati. Du har helt rätt.
Ja, det låter bra. Mitt boktips är precis som Magdalenas. Det är ingen ny bok. Den heter Stalin, den röde tsaren och hans hov. Skriven av en författare som heter Simon Sebag Montefiore. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Det här var ju en bok som skrev, när den skrev så var det nog mer ett historiskt dokument över just Stalin som diktator. Han hade ju forskat i arkiv och gjort intervjuer med överlevande och hur många som strök med där. Men jag tycker att den här är väldigt högaktuell idag igen. För jag tror att den beskriver ganska mycket hur Vladimir Putin, hur miljön kring honom ser ut. Den kanske inte ser exakt ut, men jag tror att processerna och liksom tänket och hur man agerar är detsamma. Därför tipsar jag om den boken.
Jag tycker det är väldigt bra tips som ni båda kommer med. Och Simon Sebag Montefiore har skrivit flera uppmärksammade böcker. Och kommer dessutom från en av Storbritanniens äldsta judiska familjer. Så det är också ganska intressant. Mm. Själv ska jag slå ett slag för Helgon och maktspelare. Dag Hammarskjöld som politiker. Skriven av en kollega till Håkan Juholt. Nämligen ambassadör Staffan Karlsson. Jag tycker det är ett otroligt intressant dokument över en av kanske Sveriges mest kända personer, både i Sverige och utomlands. Mm. Och den ger väldigt mycket perspektiv till Dag Hammarskjöld, inte minst under sin tid som konsultativt statsråd i Tage Erlanders regering, och maktkampen mellan delvis Dag Hammarskjöld och dåvarande utrikesministern Östen Undén, och att han var så västorienterad. Sedan så är ju en stor del av boken kretsar ju också kring Håkan Juholts kontinent Afrika. Det var ju det som kom att bli också slutet på Dag Hammarskjöld, när han försökte mäkla fred och vara superdiplomaten i ett Kongo hemsökt av våld och inbördes strider. Så att den slår jag ett slag för. En perfekt julklapp till den som är politiskt och historiskt intresserad. Och sen så ser jag också fram emot nu att utöver att silldiplomati finns på svenska och engelska, att det kommer också en skånsk version, och då ska den heta Silladiplomati. Och sillen är ju en central vara för skånsk näringsliv också. Med det, vänner.
Det är ju det.
Ja, med det, vänner. Stort tack. Fantastiskt, Håkan. All lycka och välgång till dig nere i Sydafrika och Pretoria. Stort tack, Magdalena. Stort tack, Jörgen. Och med oss som tekniker så har vi också Tor Överlid från Knifetown, Knivsta. Stort tack allihopa.
Tack, tack.
Tack.